Det här är P3.
This is what I was born to do.
Så första intrycket man får av henne, det är just motsatsen till den här showpersonan som hon har byggt.
Vad är det som har hänt? Varför är Solange så arg?
Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Beyoncé. Mysteriet från Houston.
Ifall man börjar som barn med Matthew Knowles över sig och går och springer och sjunger samtidigt, då är det en slags standard.
Jag heter Axel Winqvist.
Ladies and gentlemen, please welcome the captains for the Carolina Panthers and the Denver Broncos.
Det är februari 2016. Över 70 000 människor är på plats på Levi's Stadium i Santa Clara, Kalifornien. NFL Network sänder den amerikanska fotbollens finalmatch, Super Bowl. Men nu är det halvtid. Det ska bli en pausunderhållning utöver det vanliga. Coldplay står på scen och gästas av Bruno Mars. NFLs kameror sveper över den gigantiska arenan bort från scenen. På andra sidan planen står plötsligt en marschorkester helt klädd i svart. Sen kliver de åt sidan. Beyoncé har gjort entré. You just might be a black Bill Gates in the making. Beyoncé har en svart läderjacka med ammunitionshylsor i guld. Bakom henne står 30-tal dansare. De har också läderjackor, afro och svarta baskrar. Låten Formation har släppt 24 timmar innan framträdandet. Nu sitter nästan halva USA bänkade framför TV:n och ska bli underhållna av världens popdrottning. Men låten Formation är sprängfylld av politiska referenser. Jackorna och baskarna är en hyllning till svarta pantrarna, den politiska gruppen som kämpade för svartas rättigheter i 60-talets USA. Och i musikvideon till Formation, som släpps dagen innan, finns det blinkningar till Black Lives Matter, den mer samtida rörelsen som protesterar mot polisvåld mot svarta amerikaner. De politiskt laddade symbolerna väcker starka känslor. I amerikanska Fox låter det så här.
The halftime show, I thought it was ridiculous anyway. I don't know what the heck it was. And I thought it was really outrageous that that she used it as a platform to attack police officers, who are the people who protect her and protect us in the African American community and all communities, is build up respect for police officers.
Den republikanske toppolitikern Rudy Giuliani säger att Beyoncés politiska ställningstaganden inte hör hemma på Super Bowl. Beyoncé både hyllas och hatas i sociala medier. Vissa polisdistrikt uppmanar till och med sina anställda att bojkotta hennes konserter. En ny era i berättelsen om Beyoncé har börjat. Det är sent 80-tal i Texas. I Houston ligger hårsalongen Headliners. Salongen ägs och drivs av en kvinna som heter Tina Knowles. Hit kommer många av Houstons kvinnor för att få sig en makeover och prata ut om sina problem. Tina ger råd och hon ser till att kvinnorna lämnar salongen med nytt självförtroende. Ibland har Tina med sig sin äldsta dotter till jobbet. Det är en tjej med stora ögon och ett försiktigt leende. Hon heter Beyoncé Knowles. Beyoncé är 6 år gammal och påfallande blyg. Men hon tycker om att dansa. Hon har Michael Jackson som sin stora idol. Därför tar hon lektioner på en dansstudio. Dansläraren Dalet Johnson berättar om sin elev i CNNs program Beyoncé, Finding Her Destiny.
What I did notice about it is she was very shy. What's your name? Beyoncé Knowles. You could barely hear her speak. I said, can you say your name again, sweetheart? Beyoncé Knowles.
Miss Dalet tycker det är konstigt att Beyoncé, som har så mycket självförtroende när hon dansar, är så blyg när hon inte står på scen. En eftermiddag håller Dalet på att städa undan i studion efter en lektion. Alla elever har gått hem, utom Beyoncé, som står tyst bredvid. Hon väntar på sina föräldrar som ska komma och hämta henne. Dalet börjar nynna på en låt medan hon plockar undan. Plötsligt hör hon en röst som fyller i. Varenda ton är klar och ren. Dalet i CNN igen.
It blew me away and I stopped. And I told her to sing it again and she wouldn't sing again because she, once again she was very quiet, very shy. And I promised her a dollar. And she sung it again and I was floored. And when her parents came to pick her up, I told her she can sing. She can really sing.
Så upptäcks den blyga flickan med rösten. Beyoncé börjar uppträda på talangjakter och hennes föräldrar får se en annan sida av sin dotter när hon står på scen och sjunger. Pappa Matthew Knowles i amerikanska VH1s dokumentärserie Driven. Hans mustasch viker sig i ett leende medan han berättar om sin dotters första framträdande.
She got on that stage, it was like a different Beyoncé. And I looked at Tina and Tina looked at me and was like, is that Beyoncé? I can't believe that's her.
Judges for picking me, my parents who I love you Houston.
Familjen Knowles bor i en stor vit villa i området Third Ward.
Jag har ju varit utanför Beyoncés hem i Houston, Texas.
Där är Mona Maskey, kulturjournalist och ett stort fan av Beyoncé. Under en roadtrip i USA har Mona planerat in ett stopp i Houston. Hon vill se Beyoncés barndomshem.
Ett helt fantastiskt hus. Alltså med svenska mått mätt. Ett mansion. Stora vita pelare framför. En uppfart. Man liksom kör upp med bilen och så svänger uppfarten ut. Och så perfekt gräsmatta. Nu är det någon annan som bor där. Men jag har sett bilder från förr och det såg ut ungefär likadant. Alltså tänk dig vita huset men mindre. Alltså nästan den stilen.
Mamma Tinas salong går bra. Pappa Matthew, som är säljare på ett företag, har också en framgångsrik karriär.
Så hon växte upp i det här fantastiska huset med sin lilla syster Solange, som också är en fantastisk artist.
Beyoncé är med i fler och fler talangjakter i Houston och hon sjunger solo i kyrkan. I bilder och videos från uppväxten syns hon ofta i puffiga klänningar med prispokaler, dubbelt så stora som henne själv. Lilla syster Solange ska så småningom också hitta till scenen. Men till en början är mamma Tina orolig att hon ska känna sig undanskuffad. Tina är en kvinna med pondus, stort hår och skarp blick. Hon berättar om sina döttrar i en intervju med Maria Shriver.
It was tough because she was 5 years older and Beyoncé was this little superstar in our city. So I took them to counseling and my family was like, you're gonna make them crazy. Because they're too young for you to take them, but I wanted Beyoncé to be sensitive to the fact that Solange had to deal with being a little bit in her shadow.
Pappa Matthew tar med Beyoncé till olika auditions i Texas. När hon är 9 har några talangscouter i Houston bestämt sig för att forma en ny tjejgrupp. De har sett Beyoncé uppträda.
Hon blir ihoptussad med några andra och så startar de med ett band som heter Girls Time. Och då är hon alltså väldigt, väldigt liten.
Girls Time består till en början av Beyoncé och en handfull andra tjejer som ibland byts ut. Ashley, Nikki, Nina och Latavia tillhör den någorlunda fasta konstellationen. Gruppen övar hela tiden, inte sällan i mamma Tinas hårsalong. Beyoncé berättar i 60 Minutes från amerikanska CBS.
In the beginning, We used to be in my mother's hair salon because she owned a hair salon. And I would be in there sweeping hair. And the girls, you know, we were best friends. And we'd all be at the salon singing and dancing and making her poor customers watch us. I'm sure they wanted us out of the salon, but that's kind of how we started. We had the time of our lives.
Så småningom kommer en ny tjej med i Girls Time. Hon är lika gammal som Beyoncé och har precis flyttat från Atlanta till Houston. Hon heter Kelly Rowland. Kelly berättar om sitt första möte med Beyoncé i dokumentärserien Driven.
I met Beyoncé when I tried out for the group. When I first met her, it was her beauty that really caught me right off guard. And then I heard her sing and I was like, wow!
Kelly har haft det struligt hemma med en pappa som är alkoholist. Hennes mamma försörjer familjen ensam. Hon arbetar långa dagar som nanny och har inte mycket tid för Kelly.
Kelly Rowland flyttade in hos familjen Knowles som barn. Och Tina pratar, alltså Beyoncés mamma pratar alltid om Kelly Rowland som sin dotter. Så de växte upp som systrar. Och de kallar ju också varandra alltid my sister och så.
Kelly och Beyoncé i amerikanska NBC.
You guys basically grew up together, Kelly and Beyoncé. Pretty much what, from
since we were nine.
From 9 years on.
Yes.
Like sisters, shared the same room, the whole
shared
nine yards.
Bathrooms, clothes, everything.
Nu övar tjejerna i Girls Time ännu mer. Matthew och Tina bygger ett trädäck i familjens trädgård. Det blir scenen där tjejerna tränar varje dag på sång och dans. 93 ska gruppen göra sitt första tv-framträdande i talangjakten Star Search. I programmet ställs olika oprövade artister mot varann i en sorts duell, låt mot låt. Girls Time tävlar mot rockbandet Skeleton Crew. Ett gäng långhåriga äldre killar med gitarrer och persiga skjortor.
Thank you, Skeleton Crew. Your challenges are a young group from Houston. Welcome Beyoncé, Latibia, Nina, Nikki, Kelly and Ashley. The hip-hop rapping Girls Time.
Girls Time dansar perfekt synkroniserat, iförda basketkängor och neonfärgade jackor. När programledaren ska tillkänna er vinnaren står de prydligt uppradade med förväntansfulla ansikten.
The judges give champion Skeleton Crew 4 stars. A perfect score the challenger Girls Time receives. 3 stars. Skeleton Crew. Champion once again. Congratulations.
Trots att tjejerna i Girls Time rappar, sjunger och dansar utan ett enda felsteg slås de ut. De blir förkrossade. Beyoncé och Kelly berättar om förlusten i amerikanska E-televisions program Destiny's Child Revealed.
It was sad.
It wasn't even 30 seconds before we start crying. So we're thinking nobody's ever gonna sign us now because we lost on TV.
Men pappa Matthew har en plan. Ashley, Nikki och Nina sparkas. De ersätts med en ny tjej, Latoya Luckett. Nu är de bara 4. Kelly, Latavia, Latoya och Beyoncé. Matthew vill arbeta ännu hårdare. Gruppen som senare kommer att bli Destiny's Child har formats.
Så småningom så säger Matthew Knowles, då Beyoncés pappa, upp sig från sitt jobb och satsar helhjärtat på att vara manager och åt Destiny's Child. Det låter helt befängt, tycker jag. Men han gör i alla fall det.
Matthew Knowles berättar med myndig röst om beslutet i CNN.
I couldn't look them in the eye and say give it your all if I wasn't doing it.
Beyoncé är bara i sina tidiga tonår, men hon har med hjälp av sin pappa stakat ut en framtid i rampljuset.
Realize I don't want you. Stressing me out, don't want you.
Efter förlusten i Star Search tillbringar Latavia, LaToya och Kelly varje sommar hos familjen Knowles. De drillas i sång, dans och medieträning av Beyoncés pappa Matthew.
Hans liksom första och så absolut viktigaste uppgift var ju verkligen att så här drilla artisterna han jobbade med. Och att han var väldigt bra på det och att det gav resultat.
Det här är Rosanna Munter. I början av 2000-talet är Rosanna med i en svensk tjejgrupp som heter Play. Play har via sitt amerikanska skivbolag kommit i kontakt med Matthew Knowles. Rosanna är 14 år.
Alltså året var 2002 och vi hade precis blivit signade till Sony Music och börjat jobba på vår platta där. Vi spenderade mycket tid i Houston i Texas. En av mina starkaste minnen därifrån, det är just de här veckorna som vi spenderade i Houston när vi hade så här bootcamps.
Rosanna och tjejerna i Play får samma träning som Beyoncé och Destiny Child. Det är Matthew Knowles berömda bootcamp. Beyoncé och Matthew berättar i Entertainment Television.
I called it my summer camp. Three summers the ladies came, lived at our home the whole entire summer.
Early in the morning we went jogging.
Man började dagen med att så här träna. Vi var ute i parken och joggade, så hade vi en personlig tränare med oss, fick vi lyssna på vår egen musik och sjunga till den. Så att vi lärde oss liksom sjunga samtidigt som vi sprang. Sen så åkte man till en koreograf och dansade i 4-5 timmar. Vi åkte till en sångpedagog, övade sång, åkte till Music World Music och körde någon så här mediaträning, och sen avslutade man dagen med att plugga.
Matthew Knowles följer Plays utveckling. Han analyserar varje framträdande och kommer med förslag på vad som kan göras bättre, precis som han har gjort med Beyoncé. Den 14-åriga Rosanna tycker att Matthew är karismatisk, trevlig och hårt arbetande. Play blir förband på Destiny Childs turné och Rosanna får träffa Beyoncé.
Jag tror första intrycket om man får av henne, det är just motsatsen till den här showpersonan som hon har byggt. Väldigt lugn och rätt blyg och givmild och snäll. På turné så samlade de hela crewet, hela teamet, bandet. Vi skulle be tillsammans för konserten.
Play äter middagar hemma hos familjen Knowles och en dag får de följa med till kyrkan.
Vi var väldigt ställda över hela situationen, men vi satt i kyrkan med Destiny Child och Beyoncé och Matthew allihopa. Och då ställde sig pastorn och ville be för den svenska tjejgruppen som är här i Houston. Så då ställde sig alla upp och sjöng och bad en bön för oss. Men så var de, alltså det är också så här, bara så här ett bevis på hur de jobbade. Att det var väldigt så här privat och jobb i ett. För att liksom musiken var livet. Jag har nog aldrig pressat mig själv så hårt efter det. Liksom. Och det har inte behövts heller. Utan han var bra på det. Han var bra på att drilla sina artister. Liksom.
Men vad Rosanna inte vet då, 2002, är att till en början så har Destiny Child haft en rad motgångar. Under mitten av 90-talet har Matthews valt att säga upp sig för att satsa på en karriär som Destiny Childs manager skapat problem. Hushållskassan börjar sina för en annan så välbärgade familjen Knowles. Mona Maski igen.
De får ju en halverad inkomst, för att Destiny Child är ju en grupp små tjejer då, som inte drar in pengar såklart. Så de lever på Tina Knowles frisörinkomster.
Matthew och Tina berättar om den tuffa tiden i VH1 Driven.
He didn't realize that all of a sudden our income was cut in half.
So we actually sold our home because we're about to lose our home, quite frankly. Tina moved into an apartment and I moved into an apartment for a short period, two different apartments. And we struggled to renew our marriage.
Den stora vita villan som Beyoncé vuxit upp i säljs. Tjejerna signas med ett skivbolag som sen drar tillbaka dealen. Tina tycker att Matthew är för driven. Men det hårda arbetet ska snart ge resultat. This is the remix. Efter många år av träningspass i högklackat och drillande i dans och sång blir Destiny Child till slut signade till Columbia Records. 98 kommer deras första självbetitlade album och singeln No No No. Remixen med rapparen och producenten Wyclef Jean klättrar högt på listorna. Tjejerna intervjuas i amerikanska AXS.
Everybody's talking about Destiny's Child and for good reason if you saw the performance.
De har på sig matchande militärkläder. Reporten säger att alla i gruppen är stjärnor och undrar om de verkligen behöver varann. Beyoncé svarar:
I don't think any of us could be solo. Yeah. We grew up together. We love each other. I couldn't imagine going solo. I don't think anybody could.
No 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 säljer platina. Men ingen av de andra låtarna från plattan får samma uppsving.
Det var mycket problem när det gällde så små saker i deras liv.
Det här är Strand Chettin. Hon är sångerska och tillhör dessutom Beyoncés Beehive, namnet på hennes mest hängivna fanbase.
Flygbolag kunde typ neka dem VIP för att det var så här, detta är inte vår grej riktigt. Ni är för inte vår grej. Och det som de egentligen menade var att de var en svart R&B-grupp och det var inte lika lyxigt som andra artister och andra grupper liksom. Så de kunde bli nekade så mycket. Och intervjuer kunde bara vara så sjukt förnedrande för att de utgår direkt från att så här, ni är svarta, ni kommer från The Hood. Okej, hur var det? Träffades ni in The Hood? Och Beyoncé som kommer från en sjukt rik familj liksom, var så här, nej, utgår inte från det typ.
De 17-åriga tjejerna åker till Jamaica där MTV sänder ett Spring Break special. Carmen Electra presenterar tjejerna med exalterad röst. Men Destiny Child vill mer. Inför arbetet med det uppföljande albumet tar de hjälp av etablerade producenter som Missy Elliott. Dessutom börjar tjejerna skriva allt fler låtar själva. Matthew Knowles i Entertainment Television.
I mean, let's face it. Who can write a song more about a female than a female?
Destiny Child sticker ut för att de är uppenbara stjärnor.
Det här är Ami Bramesi. Hon arbetar som journalist och har följt Beyoncé sedan tiden i Destiny Child.
Alltså, det här är ju samtidigt som man har en Nokia 3310. För att liksom ha en cool ringsignal så fick man ju liksom trycka in den själv på de här fysiska knapparna. Och då var det ju självklart att man hade en Destiny Child-låt.
Med albumet The Writings on the Wall blir Destiny Child en succé över hela världen. Tjejerna står creddade som låtskrivare på nästan alla spår. Och det finns en röd tråd i texterna.
Alltså Destiny's Child sjöng ju väldigt mycket om att vara en independent woman. Att vara en stark kvinna som minsann tjänar sina egna pengar. Och som gör sina egna beslut som egentligen inte behöver någon man. Men självklart handlar det ju väldigt mycket om kärlek och om liksom relationer. De har R&B, det är tydligt deras referenser till den svarta musiken och svart kultur, men det är också väldigt poppigt och alla låtar har ju liksom en jättebra hook.
I videon till albumets första singel Bills, Bills, Bills rör sig Destiny Child i en frisörsalong. De dansar med hårfönar och snurrande stolar. En hyllning till Beyoncés mamma, Tina. Mona Massi berättar.
Det fanns en sån kvinnogemenskap på den här frisörsalongen. Och hon sa att min mamma har alltid velat få kvinnor att må bra. Och jag tror att det fanns med i Destiny's Child.
Mamma Tina och Matthew Knowles har hittat tillbaka till varann. Tina arbetar nu som Destiny Child stylist. Hon designar och syr deras scenkläder. Destiny Child är ett familjeföretag som är på väg att erövra världen. Men andra problem väntar. Beyoncé i Entertainment Television.
When you're in a group and you want to be successful, it's impossible to be successful when you can't get along.
Latavia Robertson och Latoya Luckett har tröttnat på Beyoncés pappa. De påstår att han favoriserar Kelly och Beyoncé ekonomiskt och vill ha en ny manager. När videon till singeln Say My Name ska spelas in är det plötsligt nya tjejer som syns tillsammans med Beyoncé och Kelly. Say my name, you acting kinda shady, ain't calling me. Latavia och Latoya menar att de får reda på att de är sparkade först efter att de fått se videon. I MTV berättar de om chocken. De sitter nedsjunkna i en soffa med besviken uppsyn.
What was that like though when you heard that they'd shot a video for a song you sang on without you?
I was like, first I was like, nah, you playing, shut up.
I was like, hold on.
Latavia och Latoya stämmer Destiny Child. Men Beyoncé säger till MTV att tjejerna visste vad som väntade. Iförd svart bandana och stora örhängen spänner hon ögonen i reporten.
They were very, very aware of everything before it was done.
De två nya tjejerna heter Farrah Franklin och Michelle Williams. Några fans intervjuas i MTV om de nya medlemmarna.
You can't even tell that they're new. They're just as good. You can't tell. When they got the new girls, I was like, whoa, they fit in.
Farrah Franklin trivs inte i gruppen. Hon lämnar efter bara ett halvår och Destiny Child blir tre. Kelly, Michelle och Beyoncé. Fansen verkar inte ha något emot att Destiny Child ändrat uppställ. Med singlar som Bugaboo, Jumpin' Jumpin' och Say My Name har de säkrat sin plats som det nya millenniets stjärnskott. Ami Bramesi igen.
Kelly och Michelle är liksom otroligt duktiga sångerskor, jätteduktiga på dansa, skitsnygga och de är så coola. Men sen är det ju så att Destiny's Child har ju någonting som är unikt och slår ut alla andra girl groups och boy groups whatever, och det är Beyoncé. För Beyoncé kom alltid in med någon helt omänsklig wailing. Upp, ner, alltså hur kan hon sjunga på det här sättet?
Men att vara gruppens frontfigur och dessutom ha sin egen pappa som manager tär på Beyoncé. Matthew Knowles i CNN.
Beyoncé was, you know, the one who got the black eye for very, very, very unjustly.
I medier så fick Beyoncé skit för allt, att hon var en diva, allting var på grund av henne. Och samtidigt så hade Beyoncé varit ihop med en kille och hon hade en långvarig relation med en kille som gjorde slut med henne ungefär samtidigt. Så det blev nog lite för mycket, och då har hon pratat om att hon hade en depression under ett par år.
Men Destiny Child ska resa sig igen. Beyoncé hittar tröst i musiken och skriver en ny låt om den förlorade vänskapen, bråken och medias smutskastning. 2001 berättar hon om den nya singeln Survivor i MTV. En låt som är inspirerad av den amerikanska varianten av TV-programmet Robinson.
Destiny's Child is like the Survivor series. We're trying to see which member is going to end up the last on the island, which one is going to get voted off. It was a joke and it inspired me to write a song. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you.
Albumet Survivor säljer 3 gånger platina i USA och nomineras till 3 Grammys. En vecka efter releasen debuterar Beyoncé som skådespelare i filmen Carmen, A Hip Hopera. Beyoncé spelar den förföriska Carmen som skapar problem för den unge polisen Derek Hill.
What's your name?
I'm worried about what my name is, all right?
Sociable type, huh?
Beyoncé är 19 och inte helt bekväm med sin roll. Hon berättar om de heta scenerna i MTV.
The seduction scene was the hardest scene for me to do.
When I read the script, I loved it. But when I read the seduction scene, I was like, I can't do it.
She has the power of seduction.
Basically, I had to get in my little outfit thingy and take off my robe and dance around in front of the fireplace and ew.
Beyoncé kommer från en kristen familj. Under uppväxten är hon hårt hållen när det kommer till killar. En dag gillar hennes lilla syster Solange en fälla. Hon ber Beyoncé och hennes dåvarande kille att leta efter en målarbok i Beyoncés rum. Att ha killar på rummet är helt emot familjens regler, berättar Beyoncé i Late Night med David Letterman.
So we go try to find a coloring book. My boyfriend and I in my room looking for a coloring book. He's not supposed to be in there. She walks in. We're like, what's wrong with you? He's not supposed to be in here. I'm gonna get you in trouble. Goes downstairs. Next thing you know, my dad is running up the stairs. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Next thing you know, ding dong, it's the cops. And my dad is like, well, my daughter said they were upstairs having sex. The cops is like, oh, I will kill my sons.
2002 började det gå rykten om att Beyoncé ska gå solo från Destiny Child. Och det är nu världens kändaste rappare kommer in i bilden. Beyoncé medverkar på Jay-Z's låt O-Free, Bonnie and Clyde. I musikvideon poserar duon som de kända brottslingarna. De jagas av polisen och räknar buntar med sedlar i ett hotellrum.
Alltså Destiny's Child kommer ju från Bibeln. Och Beyoncé är från en religiös familj och är religiös. Och så träffar hon Jay-Z som har langat knark i Brooklyn. Och är en så här rapper som har knivhuggit sin egen bror. Alltså, och han är verkligen så här från The Projects. Och hon kommer ju inte alls från en sån miljö.
Det var ju också början av vad som kom att bli ett historiskt kärlekspar. Och en väldigt så här Bonnie and Clyde, liksom ride or die, vi mot världen par. Med Jay-Z och Beyoncé som är störst inom sina genrer.
Jay-Z svarar på frågor om samarbetet i Black Entertainment Television 2002.
What makes Beyoncé Bonnie?
You're a funny guy.
I'm just asking, just a question, you know.
She's a gangster. Okay. She goes hard.
You're a professional.
Yeah, I spent you right there, right?
All I need in this life to say is me and my girlfriend. Me and my girlfriend.
Jay-Z och Beyoncé sjunger att de är varandras pojk och flickvän. Och fans av media börjar undra om de är ihop. Även i verkligheten. Men stjärnorna säger ingenting. Oprah Winfrey intervjuar Beyoncé 2003. Oprah visar bilder på paret och lutar sig sedan närmare stjärnan.
Now, it's been rumored that you're dating Jay-Z, right?
Yeah.
I don't actually talk about who I'm dating, who I'm not, because I think it's important that I concentrate on the music. And when you start talking about those things, then that becomes bigger than the art.
You know what? That was going to be my advice to you. I mean, I was sitting up with the producer and I said, I'm going to tell her to keep her mouth shut about her relationship because it should be private.
Thank you
and
very much.
And I wish if I had it to do all over again, I would have never mentioned what's his name's name.
Beyoncé kommer att bära med sig Oprahs råd om att hålla tyst om sitt privatliv under resten av sin karriär. Men det hindrar han inte från att göra fler låtar med pojkvännen Jay-Z. Yes. 2003 debuterar Beyoncé som solartist med sitt album Dangerously in Love. Journalisten Ami Bramesi minns musikvideon till första singeln Crazy in Love.
När hon gick solo så var det extra utav allting. Alltså Crazy in Love-låten är ju fortfarande nu 15 år senare en enorm hit. Och man minns ju, kommer alltid minnas liksom, när Beyoncé kommer ingående där mitt i någon väg vid något garage. Och hon kommer gå under de här röda små pumpsen, jättekorta jeansshortsen, bara ett vitt litet linne. Och man hör Jay-Z's röst liksom, och hon bara faller ihop. Alltså, och jag börjar göra någon sjuk dans.
Det är Matthew Knowles idé att tjejerna i Destiny's Child ska släppa varsin soloskiva. Men redan innan Beyoncé och de andra tjejerna går solo finns det en plan. Oprah Winfrey frågar Beyoncé om Destiny's Childs framtid 2003.
My girls support me and I support them. Actually, Michelle is in the audience right now. I love you, Michelle.
2004 gör Destiny's Child comeback med albumet Destiny Fulfilled. Tjejerna har lovat fansen en skiva till, men återföreningen är ändå något av en överraskning. Amerikanska ABC rapporterar:
Many who make it to the top never look back, but not Beyoncé Knowles. 3 years ago she split with the group that brought her enormous success, Destiny's Child. It was a good move for her. She became a bigger star, a solo superstar. So why would she go back and now share the spotlight?
ABC's reporter Deborah Roberts intervjuar Destiny's Child. De sitter nära varann och visar upp en enad front. Men de bär inte matchande kläder. Beyoncé sticker ut i sin röda kavaj. Reporten vänder sig till Kelly och Michelle.
Is it hard watching her with so much success? I mean, is there even like a little bit of jealousy?
No, she's definitely somebody that you learn from. And the reason why we're still here is because we're secure and we love each other and we support each other. Anything else does not fit.
Kelly Rowland ska senare berätta att hon befann sig i ett destruktivt förhållande samtidigt som Beyoncé gjorde succé. She was up, I was down, sjunger Kelly i låten Dirty Laundry 10 år senare. Hon förklarar texten i ABC's Good Morning America.
While my sister was on stage, I was enraged. Did you feel jealous of Beyoncé?
It was, that line is so often misunderstood and I can understand how it could be. But the crazy thing about that time is, or about the song is, I was going through my own personal battle.
Comebacken med Destiny Fulfilled blev en stor framgång. Bandet ger sig ut på en ny världsturné, men det är ett faktum att Beyoncé nu ses som en soloartist. 2006 spelar Beyoncé huvudrollen i Dreamgirls, en musikalfilm som hämtat inspiration från 60-talets stjärngrupp The Supremes. Beyoncé spelar Dina Jones, som har en strulig relation med sin kontrollerande manager. Filmen och rollen väcker så många tankar och känslor hos Beyoncé att hon direkt efter inspelningen beger sig till en studio. Hon ska egentligen ha semester, men väl hemma i New York kan hon inte vänta. Beyoncé håller inspelningen hemlig. Hon säger inte ens till sin pappa Matthew att hon är i studion. Han, som annars har full kontroll över hennes karriär. Beyoncé berättar om hur filmrollen inspirerade henne för Associated Press.
Dina felt like she was trapped, and she was married and she was in this relationship for so long, and it was all the things I wanted to say while I was doing the movie, all the things I wanted the character to say. So I'm speaking for every woman that's kind of been in a relationship for a long time, and it's supposed to empower women to have the extra boost to say all the things that they feel in their hearts.
Albumet B-Day släpps på Beyoncés 25-årsdag den 4 september 2006.
Förut så kände man igen henne på hennes wailingar och det var hennes grej. Så hon sjöng snyggt och man kände igen henne så.
Sångerskan Strand Chettin tycker att B-Day är ett av Beyoncés mest intressanta album.
där var inte hennes pappa så involverad i den skivan faktiskt. Vilket märks, för att det är inte lika paketerat. Det var bara en fri arbetsyta, tror jag. Mer än bara så här måste detta approachas till den vita crowden. Så här måste det approachas till den svarta crowden. Utan det var bara så här, nu ska jag göra brassi musik. Och låt det vara så att det är med åt det svarta hållet. Men då får det vara det. Det var bara så här som en punch som bara...
Den 4 april 2008 gifte sig Beyoncé med Jay-Z. Ett vitt tält har slagits upp på parets takterrass på Manhattan i New York. Ner på gatan flockas paparazzi-fotograferna, men ingen kommer åt Beyoncé och Jay-Z. Oprah frågar Beyoncé om bröllopet.
Where was the wedding?
Oh gosh. It was very private, and I can say outside it was paparazzi and it was madness, and inside it was really beautiful. But once again, I'm saying way too much.
You know, I remember when you were on the show earlier, many years ago, and I said to you, you should keep your private life private.
I remember.
You're doing that very well.
I'm trying. It's hard with you.
Yeah, yeah.
2008 är Beyoncé 27 år gammal. Hon har varit artist i nästan hela sitt liv. Hon experimenterar med sin musik och sina live-framträdanden. Men samtidigt växer hennes integritet och hon blir en allt mer mytisk figur.
Mediabilden av Beyoncé är ju väldigt styrd av Beyoncé. Det är ju väldigt tydligt vad hon vill kommunicera till omvärlden. Och det är ett otroligt fokus på just hennes prestation, på allt det hon har gjort.
Beyoncé om sitt arbete i 60 Minutes.
I'm competitive really with myself, honestly. Like every time I start an album, I go and watch all of my performances and I try to figure out, okay, what is it that I could have done better or what worked? So I'm really tough on me.
Hon är perfektionist och hon är typ som en maskin, för att du kan själv tänka ifall man börjar som barn med Matthew Knowles över sig och går och springer och sjunger samtidigt, då är det en slags standard som man ska förhålla sig till.
Samma år släpper Beyoncé sitt tredje album som heter I Am Sasha Fierce. Och det är nu hon introducerar sitt hemliga scenalter ego för sina fans. Hon berättar om Sasha Fierce i amerikanska AOL Sessions.
Many years ago, I named my alter ego Sasha. I feel like Sasha is a big treat for my fans. It's definitely exciting being able to have an excuse to be so over the top. I absolutely keep Sasha on the stage, and now she has a last name. She's Sasha Fierce.
Beyoncé har ju ett alter ego som heter Sasha Fierce. Och när hon är Sasha Fierce så är hon ju liksom väldigt sexy. Hon är farlig och lite galen. För Beyoncé har ju, precis som alla andra stora kvinnliga artister, det här kravet på sig att vara perfekt. Och då betyder det att du ska vara söt, du ska vara väldigt mjuk och fin. Och Beyoncé, när hon pratar, har hon ju en otroligt liksom mjuk och härlig röst. Samtidigt som hon ju måste kunna vara sexy och vild i sina låtar och texter och absolut i sina danser. Och då kanske hon plockar fram Sasha Fierce.
I Am Sasha Fierce gör att Beyoncé når ut till en ännu större publik. Inte minst genom en särskild video.
Videon till Single Ladies broke the internet, om man säger så.
Det här är Rami Hanna. Han arbetar som fotograf och har Beyoncé som en stor inspirationskälla. Rami minns videon till Single Ladies.
Det är ju hon, två andra dansare i två svarta bodies i en studio, vit vägg, eller en svartvit video. Där de bara dansar i 3 minuter i sträck.
Koreografin med en frontfigur som rör sig snabbt och explosivt tillsammans med bakgrundsdansare som härmar rörelserna kallas för J-setting. Dansen blev populär bland svarta homosexuella män på bögklubbar i den amerikanska södern under 70-talet. Beyoncé berättar om inspelningen av videon i Black Entertainment Television.
You had like 6 Red Bulls before this, and
I actually was drinking Red Bulls. I actually was. It was the most tiring thing I've ever done in my life, because you know, you mess up, you got to start over to the beginning, from the beginning, and by the end, you see, I'm like.
Kritiker menar att Single Ladies ser till unga tjejer att de inte klarar sig utan en man och att den nygifta Beyoncé är en konservativ äktenskapsvurmare. Kulturjournalisten Mona Maski berättar.
Hon är en kristen tjej, alltså hon hade precis gift sig. Men jag tycker hon har blivit missförstådd, för att det hon sjunger om i texten är det här textjaget. Hon har varit ihop med en kille och han har lämnat henne. Och sen är hon ute med sina vänner och hon har det bra, och där träffar hon en annan kille. Det här exet vill inte att hon ska göra det. Och då menar hon, vi är inte tillsammans längre. Du kan inte liksom ha förväntningar på mig att jag inte ska vara med någon annan. Om du vill att jag ska committa till dig, så måste du committa till mig. Alltså put a ring on it.
I Am Sasha Fierce nomineras till 10 Grammys och vinner 6. Det mesta en kvinnlig artist har vunnit på en och samma Grammy-gala. Men 2010 är Beyoncé försvunnen. Hon ger inga intervjuer och syns varken i tv eller på röda mattan.
Hennes mamma sa till henne, ska du inte ta en paus och bara liksom njuta av de små sakerna i livet?
Beyoncé hämtar sin syster som på dagis och försöker vara en vanlig person, inte en Sasha Fierce. Hon berättar om året i en video postad på sin egen YouTube-kanal. I videon syns Beyoncé tillsammans med familj och vänner. Hon cyklar, är på grillfest och simmar i havet.
I was in such a great peaceful state. It inspired purity.
I CNN berättar Beyoncé om resorna hon gör under sitt uppehåll. Hon ser den kinesiska muren och Egyptens pyramider.
I was able to sing at the top of the pyramid.
No, I heard you sang Ave Maria while in one of the tombs of the pyramids.
Yes.
And it just echoed around.
It was
what a moment.
It was beautiful.
When you had this year off, what did you learn about yourself?
I learned a lot about myself. The biggest thing I learned is I love to perform.
I wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something that meant something that I left behind.
Under knappt ett år har Beyoncé tagit en paus från att vara en av världens största artister. Hon har rest över världen för att hitta sig själv. Det får henne att lyssna till musik på ett annat sätt. Och hon börjar skriva nya låtar. Låtarna blir albumet Four, döpt efter hennes turnummer.
Det albumet Four var mer för en mogen publik. Det var lite mer old school grejer.
Men jag tycker att hon idag är mer av en människa. Och i när I Am Sasha Fierce så var hon ju mer en sån pop, inte prinsessa vill jag inte säga, men helt ouppnålig. I've done everything.
Men pausen har också fått Beyoncé att ta ett av sitt livs svåraste beslut. Amerikanska Fox rapporterar.
2011, the management relationship between Matthew Knowles and Beyoncé ended. Details of his personal life became public and he and Tina Knowles divorced. The tabloid headlines were non-stop, some calling his relationship with Beyoncé explosive.
Familjen Knowles splittras och Matthew är inte längre Beyoncés manager.
Det var väldigt stort när Beyoncés mamma lämnade pappan. Och i låten Ring Off hör man hur hon sjunger om det här. Att du tog av dig den där ringen. Och hon hyllar mammans styrka som kvinna och som mamma att våga göra det här. Men att bryta det hela äktenskapet är liksom en kontroversiell grej i deras värld.
relationen med pappan var ju inte det bästa.
Beyoncé har arbetat med sin pappa sedan hon var 9. Men nu tar samarbetet slut. Hon berättar om uppbrottet i sin egen dokumentärfilm Life is but a dream från 2013. Beyoncé darrar på rösten. Samtidigt visas det klipp på far och dotter när de arbetar tillsammans.
When you're trying to have an everyday conversation with your parents, you have to talk about scheduling and you have to talk about your album and performing and touring. It's just too stressful and it really affects your relationship.
I dokumentären Life is but a dream så nämner hon hennes relation till hennes pappa och hur den förändrades med åren när han var hennes manager.
I needed a break. I needed my dad.
And did you get your dad back?
No. It was hard.
Hon har försökt återuppta den här kontakten med honom där han bara får vara hennes pappa och inte vara hennes manager och inte ha konflikter och vara kontrollerande så som han har varit och haft åsikter om hennes liv.
I had to sacrifice my relationship with my dad. It was a stressful, sad, difficult time. But I had to let go.
Vad som verkligen har hänt berättar varken Beyoncé eller Matthew. Men i media anklagas Matthew bland annat för att ha varit för pådrivande och auktoritär. Han intervjuas i amerikanska Fox 2017.
Over the years, Matthew Knowles has been applauded for his strict, no-nonsense management style, but there's also been criticism and comparisons to people like Joe Jackson, the controversial father of the Jackson 5.
Come on, you can't equate me to Joe Jackson. I've never hit my kid. I'm educated. I understand the business world.
I intervjun med Fox visar Matthew upp sms-konversationer med Beyoncé.
Noel scrolled through dozens of recent text messages he says are between him and Beyoncé.
Han säger till reporten att han har en kärleksfull relation till sina döttrar.
I'll only say that I communicate with my daughters weekly. I would describe my relationship with my daughters as loving.
Beyoncé är mån om sin integritet, men fansen vill hela tiden ha mer. Med sin egen producerade dokumentär har hon hittat ett nytt förhållningssätt till sina fans. Hon berättar om sitt eget liv på sina egna villkor.
Hon är ett mysterium, men det är också det som gör att folk vill ha mer av henne. Så jag tror hon sparar allting och sen så bara släpper hon en bomb.
2011 uppträdde Beyoncé på MTV Video Music Awards.
Beyoncé uppträder med Love on Top och i slutet på det här performanceet då knäpper hon upp sin glittriga paljettkavaj och tar på sin mage som att hon är gravid, för att hon är gravid och vi alla är i chock. Fast innan det så droppar hon ju micken, vilket är typ det coolaste på jorden, för att hon droppar micken och sen öppnar hon upp sin kavaj och visar att hon är gravid.
Hennes man sitter i publiken med Kanye West och Lady Gaga och alla bara jublar, och sen dagen efter så är det ju massa nyhetsartiklar om det här.
ABC News rapporterar.
She's known for her great performances, but I think this may be her most memorable yet. She did return to the VMAs in a big way with very big news.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
I januari 2013 svärs Barack Obama in som USA:s president inför sin andra mandatperiod. En miljon publik befinner sig på Washingtons gator när Obama avlägger ed, och på plats finns även Beyoncé.
Ladies and gentlemen, please remain standing for the singing of our national anthem by award-winning artist Beyoncé, accompanied by the U.S. Marine Band.
Beyoncé sjunger den amerikanska nationalsången för Obama, presidenten som hon stöttat och ofta uttryckt sin beundran inför. Men några timmar senare börjar hennes framträdande ifrågasättas. ABC News rapporterar.
Less than 24 hours after Beyoncé's soaring rendition of the Star-Spangled Banner nearly stole the show at the inauguration, some of that praise has turned to backlash. Claims that Beyoncé was actually lip-syncing are now setting the internet ablaze and raising the burning question, did she fake it?
I think that if she did, people have a right to know why.
Det blir en spricka i Beyoncés perfekta fasad. En månad senare svarar hon på kritiken om att hon skulle ha mimat amerikanska NFL-filmer under en presskonferens.
Well, I am a perfectionist and one thing about me, I practice until my feet bleed and I did not have time to rehearse with the orchestra. I did not feel comfortable taking a risk. It was about the president and the inauguration and I wanted to make him and my country proud.
Beyoncé sätter ner foten. Hon ber journalisterna på presskonferensen och reser sig upp.
Would you guys mind standing?
For the land of the free and the home of the brave. The brave.
2013 befinner sig Beyoncé på en ny världsturné. The Mrs. Carter Show ska pågå i nästan ett år och täcka 132 spelningar i över 30 länder. Men mitt under den pågående turnén överraskar Beyoncé sina fans. ABC News och CNN rapporterar.
It was an unprecedented move that surprised fans and the music industry, announcing and releasing her album on the same day.
She put all 14 songs on iTunes at once. Played with music videos.
Vi blev chockade. Jag och alla andra Beyoncé-fans, när jag säger vi, alla Beyoncé-fans i hela världen, blev helt chockade. Från ingenstans släpper megastjärnan ett helt album med tillhörande videos inspelade på massa olika platser i hela världen, med collabs med olika artister. Ingen har vetat om det här. Hur har det inte läckt ut en enda bild?
CNN igen.
Well, first of all, only Beyoncé could pull this off. She said she was just bored with the way she's been releasing music. She wanted to give it right to the fan.
När Beyoncé chocksläpper sitt självbetitlade album i december 2013 blir det ett startskott för något helt nytt som andra artister senare ska ta efter. Beyoncé har hållit hela inspelningen hemlig. Hon har bjudit hem producenter, låtskrivare och andra artister till sitt hem i Hamptons utanför New York. Här har hon skapat en kreativ fristad där de inblandade äter middagar, skriver och går och badar tillsammans. I en video postad på sin egen YouTube-kanal säger Beyoncé att hon för första gången vill dela med sig av sidor av sig själv som hon inte vågat visa förut.
I didn't have a pen and paper. I got to the mic, I'm like, oh, press record. Drive and roll up the partition, please. I don't need you seeing me on her knees. Took 45 minutes to get all dressed up. We even gonna make it to this club. Now my mascara running red lipstick smudge. Oh, he's so funny, yeah, he want too far. And I was so embarrassed after I recorded the song, because I'm just talking shit. And I'm like, I can't play this for my husband. I still haven't played it for my mom. She's gonna be very mad at me.
Beyoncé sjunger om svartsjuka, missfall, om kärleken till sin dotter Blue Ivy och sin man Jay-Z. Vissa texter är helt improviserade och mer explicita än någonsin tidigare.
Nej, men Beyoncé 2013 var ju, vad jag skulle vilja säga, liksom frigjord i sin sexualitet. Och hon gjorde till och med låtar om att ge sin man oralsex i back of a car. Hon sjunger liksom om hur We Be All Night i Drunk in Love, som också är ännu en sån här låt, liksom Jay-Z och Beyoncé super anthem. Men här är Beyoncé avklädd och liksom berusad av kärlek och kanske något annat på natten, en strand. Det är otroligt hett.
I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na na.
Beyoncé sjunger inte bara om att vara full och att ge oralsex. 2014 skriver hon även en artikel för Shriver Report om lönegapet mellan män och kvinnor. Samma år uppträder hon på MTV Video Music Awards framför en backdrop där ordet feminist projiceras i stora rosa versaler. I låten Flawless hör fansen ett samplat TED-talk från den nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie.
We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes.
You wake up, post up, run around in it, blossom on it.
Alla som lyssnar på hennes musik kommer att lära sig alla ord. Och det betyder att jag kommer att sjunga att jag är flawless. Och då ger hon mig den känslan, även om det bara är för en stund. Och även om jag kanske egentligen bara typ låtsas som att jag är Beyoncé, så får man ju den känslan.
Men Beyoncés nya image får kritik från olika håll. I Fox låter det så här när programledaren Bill O'Reilly pratar om videon till Partition.
She puts out a new album with a video that glorifies having sex in the back of a limousine. I'm saying, why on earth would this woman do that? Why would she do it when she knows the devastation that unwanted pregnancies and fractured families? Why would Beyoncé do that?
Andra menar att Beyoncés feminism är ihålig och motsägelsefull. Amerikanska AM Tonight.
Forbes contributor Carrie Sheffield wrote a piece, Beyoncé's latest moves are holding women back, and in it she writes, it's bizarre that Knowles simultaneously cries for gender equality as she exploits her female sexuality to earn millions of dollars.
New York, maj 2014. Utanför Metropolitan-museet på Femte Avenyn smattrar fotografernas blixtar på kändisar som Sarah Jessica Parker, Rihanna och paret Beckham. Det är dags för The Met Ball, den årliga galan som samlar in pengar till Metropolitans kostyminstitut. Amerikanska CNN är på plats och beskriver hur kändisar i smoking, diamanter och frasande klänningar poserar på The Mets stora stentrappa.
Dozens of Hollywood power couples grace the Met Gala's red carpet, dressing to impress on one of New York's most extravagant evenings.
Sen gör de entré, Mr. and Mrs. Carter, Jay-Z i vit smoking och Beyoncé i en svart genomskinlig klänning täckt av hundratals glittrande stenar. CNN igen.
It started out as such a nice night. Beyoncé and Jay-Z arriving at the Met Gala. Beyoncé dropped her ring.
Beyoncé tappar en av sina ringar på röda mattan. Jay-Z stannar upp, plockar upp ringen och trär på den på Beyoncés finger. De ler mot varann medan fotograferna skriker.
Her husband put it back on her finger, but on the way out of an after party, fingers gave way to fists.
Det är en efterfest till galan. En övervakningskamera fångar Beyoncé, hennes lilla syster Solange och Jay-Z kliva in i en hiss. En livvakt är med dem. CNN beskriver vad som händer sen.
Round one. Beyoncé's sister Solange started hitting Jay-Z. The bodyguard pulls her off.
Solange slår och sparkar sin svåger innan livvakten drar undan henne. Beyoncé ser ut att vara helt oberörd och passiv. När övervakningsvideon läcker till pressen häpnar världen.
Did that just happen?
ABC News pratar om hur händelsen förändrar bilden av den annars så fläckfria stjärnan.
Oof, this video, you've probably seen it.
It's not the kind of thing we've seen associated with Jay-Z and Beyoncé before. They have squeaky clean images.
Vad är det som har hänt? Varför är Solange så arg på Jay-Z? Och varför reagerar Beyoncé på det här ganska märkliga sättet? Och det fortsätter ju att vara ett totalt mysterium.
Beyoncé har både frivilligt och ofrivilligt visat nya sidor av sig själv. Men bilden av henne kantas fortfarande av mystik och konspirationsteorier. Och de handlar inte bara om vad som hände i hissen efter The Met Ball 2014. Rolling Stone Magazine berättar.
Beyoncé is many things to many people. Muse, icon, trailblazer, Sasha Fierce. But there's one crown the queen has disavowed, the Illuminati.
Illuminati är enligt konspirationsteorierna ett hemligt sällskap av mäktiga människor som tillsammans styr världen i det fördolda.
Some conspiracy theorists claim that Beyoncé and husband Jay-Z are the reigning king and queen of this centuries-old organization.
Det är inte bara konspirationsteoretikerna som beskriver Beyoncé och Jay-Z som okränta kungligheter. För deras inflytande bara växer.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag, swag. I see it, I want it, want it. I sun yellow, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it. I twirl on the middle, albino alligators. El Camino with a Cielo, sipping Cuervo and Ochoa. I go hard, I go hard, I go hard, I go hard. Get what's mine, hey, what's mine? I'm a star, I'm a star. Cause I slay, I slay. Okay, ladies, now let's get information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
Det är februari 2016. Beyoncé gästar Coldplay och Bruno Mars i Super Bowls påkostade pausunderhållning.
Det som händer är att hon framträder med Formation. Och där förändras allting. Är det någon som ens kommer ihåg vad Coldplay gjorde från Super Bowl? Inte i alla fall. Det enda man minns är Beyoncé och hennes uppställning utav dansare. Och dansarna har på sig uniform. De har på sig kläder som är som en modern version utav det som Black Panther-rörelsen hade på sig. Det är svartbasker, läder, allting är helt i svart och de står information. Beyoncé längst fram såklart. Iförd kläder som har referenser till Michael Jackson. Hon har på sig liksom den här guldmunderingen som går över bröstet. Och Beyoncé är helt seriös. Hela världen bara, är Beyoncé svart? Vad menar hon?
Amerikanska sketchprogrammet Saturday Night Live gör satir av reaktionerna på Beyoncés framträdande.
For white people, it was just another great week. They never saw it coming. They had no warning. Then, the day before the Super Bowl, it happened.
Beyoncé released a new music video that embraces her black heritage.
Beyoncé video is unapologetically black.
Tribute to the Black Lives Matter movement.
Showcase for black men.
Claims her blackness like never before.
Honey, get in here.
Video
what is it? What's wrong?
Black.
Out of nowhere.
I think Beyoncé is black.
Två månader senare, i april 2016, kommer Beyoncés sjätte album, Lemonade. Samtidigt släpps en timmes lång film på HBO med tillhörande musikvideos. I videon till Formation syns Beyoncé på taket till en polisbil som flyter i ett översvämmat New Orleans. Det ska föreställa förödelsen efter orkanen Katrina som slog extra hårt mot stadens svarta befolkning. I låten Don't Hurt Yourself samplar hon ett tal av medborgarrättskämpen Malcolm X med raderna: den minst respekterade människan i Amerika är den svarta kvinnan. I filmen finns det även flera referenser till Black Lives Matter-rörelsen och polisvåld mot svarta amerikaner.
Hela Lemonade ser jag som ett manifest som befäster den svarta kvinnans kamp, men också storhet och skönhet. Hon har med mammorna till några av de svarta män som har förlorat livet till polisbrutalitet eller vapenvåld. Trayvon Martin, Mike Brown och Eric Garners mammor sitter med i Lemonade och har liksom varsin bild på sin son. Det är ju den kanske starkaste symbolen för det här svarta lidandet som sitter i ryggraden på USA:s historia.
Lemonade väcker starka reaktioner. Kritiker menar att Beyoncé kränker amerikanska poliser. Men albumet har också en annan röd tråd som väcker lika stor uppmärksamhet. ABC's Nightline rapporterar:
visual album is filled with celebrity appearances and weaved with powerful social justice commentary. But what's setting the internet on fire is speculation that the lyrics are about her own marriage and a suggestion of an affair.
Beyoncé sjunger om en kvinna som går igenom sorgens olika faser efter att ha blivit bedragen av sin man.
Alltså Beyoncé blottar de fulaste känslorna man kan ha. Den som någonsin liksom har varit olyckligt kär eller blivit bedragen eller bara känt sig svartsjuk vet ju att man bär på väldigt mörka känslor då.
Det är också det här att först upptäcka, att misstänka någonting och sen bli arg. Och säga fuck you, typ. Och sen bli mer ledsen och introvert. Och sen acceptera någonting och sen liksom förlåta.
I Lemonade korsar Beyoncé bilrutor med ett baseballträ. Hon visar ilska och sorg. Och sjunger om Becky med det fina håret.
Nej, men hon nämner ju det här. You better call Becky with the good hair. Och oj, oj, oj. Där kommer ju spekulationerna på lite olika sätt. Många undrar bara, vem är Becky? Och undrar om det finns en specifik Becky där ute som Jay-Z faktiskt har legat med. Vem är hon? Medans folk som är lite mer familiar med det här begreppet Becky fattar att okej, det handlar om att han har varit med en vit kvinna.
Lemonades låtar flätas ihop av dikter och scener. Videon till Sorry inleds med texten Apati. I en skolbuss sitter kvinnor i vit kroppsmålning, inspirerade av det afrikanska Yoruba-folket. Beyoncés röst hörs medan kvinnorna gungar fram och tillbaka. Hon läser poeten Warson Shires ord.
So what are you gonna say at my funeral now that you've killed me? Here lies the body of the love of my life whose heart I broke without a gun to my head. Here lies the mother of my children, both living and dead. Rest in peace, my true love, who I took for granted. Most bomb pussy, who because of me sleep evaded.
Jay-Z medger i intervjuer att han och Beyoncé haft äktenskapsproblem. Och på hans album 444 finns det låtar på samma tema. Men i övrigt är paret förtegna om vad som hänt.
I efterhand när man har sett intervjuer med låtskrivarna, då är det en helt annan story av hur låten tolkades.
Låtskrivaren till låten Love Drought, Ingrid Burley, till amerikanska Genius.
Beyoncé doesn't even know this. But I wrote Love Drought in all seriousness. I was very frustrated with the label. As I'm looping this beat, I couldn't get out of my head the fact that they just lied to me. And I was just like, 10 times out of 9, I know you lying. And I was like, Ingrid, too much. But 9 times out of 10, I know you trying.
Love Drought handlade från början om att Ingrid Burley varit arg på musikbranschen och Beyoncés label. Men när Beyoncé sätter sin egen prägel på låten handlar det om ett kärlekssvek.
Så att man har börjat fatta nu att men Beyoncé är inte sina låtar. Hon är också en artist som tolkar låtar liksom. Och man kan känna saker, men det, ja, man kommer aldrig se hela Beyoncé. Det kommer inte hända.
I april 2018 headlinar Beyoncé den enorma musikfestivalen Coachella. Det är en konsert hon egentligen skulle ha gett ett år tidigare. Det som får henne att ställa in då är att hon är gravid. Hon föder sina tvillingar Rumi och Sir Carter i juni 2017. Men nu ska hon tillbaka till scenen. Ryktena säger att hon har övat 11 timmar om dagen inför sin comeback. I publikhavet väntar Rami Hanna med spänning.
Det börjar med en visselpipa. En hel orkester var på scen, 100 pers, dansare, instrument, och sen så kommer hon från ingenstans och bara gör värsta jävla entrén. Vad kommer hända? Hennes första outfit var jeansshorts, ett par glitter boots och den nu ikoniska gula hoodie. Jag var helt i extas.
Det blir ett historiskt framträdande. Beyoncés konsert live sänds och läggs ut på YouTube. Videon ses av över 40 miljoner tittare. I ett mellansnack vänder sig Beyoncé till publiken och säger: "Tack för att jag får vara den första svarta kvinnan att headlina Coachella." Beyoncé överraskar publiken i nästan varje nummer.
Mitt från ingenstans så kliver Destiny Child upp. Hakan var ju alltså nere till marken. Det var så jävla sjukt att få uppleva det. Och sen så the grand finale är ju Solange som gör sin Get Me Body dans med syran, för att hon var med i videon.
...2018 turnerar Beyoncé tillsammans med Jay-Z, andra spelningen i London. I slutet av konserten ropar Beyoncé till publiken att paret har en överraskning. På en stor skärm visas en musikvideo med en ny låt. Beyoncé och Jay-Z har hyrt Louvren i Paris. I pastellfärgade kostymer rör de sig framför Mona Lisa och andra kända konstverk.
Många stora svarta artister pratar ju om att få liksom a seat at the table. Och det handlar liksom om att bli accepterad i de allra finaste rummen, som såklart vanligtvis är vita, homogena rum för den absoluta eliten. Beyoncé dansar framför någon staty och de poserar liksom helt stilla stående framför Mona Lisa, och någonstans så placerar ju de sig själva där i. De placerar sig liksom framför konstverken. De vill ju liksom visa att det finns ingenting som kan krossa dem. Och det gäller ju andra saker också, till exempel att de är så himla ballin. Alltså de är så rika, och det ska vi veta som att vi inte redan visste det.
Ett nytt album har spelats in i största hemlighet. ABC News rapporterar:
Now the notoriously private couple uses the 9 tracks to send a message to fans around the world. They are stronger than ever.
Skivan Everything is Love tar vidare Beyoncés Lemonade och Jay-Z's 444 slutar. De har lämnat den påstådda otroheten bakom sig och vill nu visa upp en enad front under namnet The Carters, som populärkulturens mäktigaste par. De berättar att deras kärlek är större än smärtan de genomlidit. Att de inte behöver bry sig om streamingsiffror. För som Beyoncé själv sjunger i låten Boss räcker deras förmögenhet till flera generationer av The Carters. My great-great-grandchildren already rich. That's a lot of brown turn on your Forbes list. Frolicking around my compound on my fortress. Oh, I'll be riding around with my seat reclining. Dropping my daughter off at school every morning. We slamming car doors. Oh yeah.
Shout out to Ruby and Sir Love Blue.
Det är 25 år sedan Beyoncé och tjejerna i Girls Time förlorade mot rockbandet Skeleton Crew i tv-programmet Star Search. Sedan dess har den blyga flickans drömmar om att stå på de största scenerna slagit in gång på gång. Beyoncé kontrollerar sitt imperium i järnhand, och hon väljer att då och då ge sina fans glimtar från sitt privatliv. Vem hon verkligen är förblir ett mysterium.
Ja, men jag undrar om Beyoncé är den sista i en generation. Jag undrar om vi kan få en stjärna som Beyoncé igen.
Hon har bara skapat sig en legendstämpel och håller sig ifrån allt det här med skvaller och kändisskap och visar för mycket av sitt liv på Instagram. Hon är typ den sista artisten som gör såna här grejer.
Dagens stjärnor har ju istället vänt på det och sagt: det är klart att ni kan få se hur jag har det hemma, vem bryr sig lite. Men hon vill inte det. Det enda man vet är att när hon är på semester så är hon på typ en båt och ser fantastisk ut i en bikini och någon sån halv, någon sån midje, något midjehalsband.
Beyoncé i en video från sin egen YouTube-kanal.
I'm always happy when I'm surrounded by water.
I think I'm a mermaid, I was a mermaid. The ocean makes me feel really small, and it puts my whole life into perspective. It reminds me, okay, I'm this very little piece of this huge earth, and it humbles you and it grounds you, and it makes me feel almost like I've been baptized and I'm born again when I get out of the ocean.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Beyoncé, Mysteriet från Houston. Dokumentären gjordes 2018 av mig, Axel Winqvist. Producent var Vendela Lundberg, exekutiv producent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Programmet är en produktion från Tredje Statsmakten Media. Låtlista och information om ljudklippen vi använder i dokumentären finns på webben. Glöm inte att prenumerera på P3 Musikdokumentär där du hittar dina poddar. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened.